ska läsa dagens predikotext. Börjar jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, för ni är mitt brev och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus.
Lite närmare.
Det är inte så att jag skulle förmå att tänka ut något på egen hand. Något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor tillkom under en sån härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat. Ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp. Och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer ifrån Herren, anden.
Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du ger oss ditt ord. Tack för den text som vi just har fått höra läsas upp. Tack för att du vill förmedla någonting denna eftermiddag. Någonting som går bortom de enkla ord som jag kommer att formulera. Jag ber att din ande ska blåsa liv i ditt ord. Att du talar till oss var och en. Amen. I couldn't believe after all these years you didn't know me any better than that. De orden spottar en minst sagt frustrerad Bob Dylan ur sig i låten Idiot Wind från den kritikerrosade plattan Blood on the Tracks som kom ut 1975. I couldn't believe after all these years you didn't know me any better than that. Och det är samma frustration som vi anar hos Paulus när han i inledningen av andra Korintierbrevets tredje kapitel utbrister: behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Han som hade varit med och grundat församlingen i Korint. Han som alla visste vem det var. Ändå är det uppenbart att Paulus är ifrågasatt. Jag trodde att ni kände mig bättre än så. Men tydligen hade det anslutit sig personer till församlingen som hade börjat ifrågasätta och undergräva Paulus auktoritet. Och det är mot detta som han nu svarar upp. Vänner, ni är ju mitt rekommendationsbrev. Det är känt och läst av alla människor. Ni är ett brev från Kristus som jag, Paulus, har fått skriva genom min tjänst. Vad mer begär ni? Är det ungefär som att vi skulle ha ringt ner till Magnus Persson i United för några veckor sedan och bett honom skriva ut ett rekommendationsbrev för Magnus Thunehag eftersom han skulle predika här i Johanneskyrkan? Och jag kan säga att det gjorde vi inte. Även om jag nu kan tänka mig att Magnus Thunehag skulle känna sig oerhört hedrad om han visste att han likställs med Paulus och att Johanneskyrkan skulle vara hans Korint. Så om du lyssnar, Magnus, i efterhand, vilket jag inte tror att du gör, men om du gör det så bjuder vi på den. Vi tycker om dig och vi kommer inte att avkräva några rekommendationsbrev någon gång när du kommer hit. Hur som helst, det hade varit fullt rimligt om Paulus i det här skedet hade låtit sig nedslås av detta faktum att de som en gång hade stått på hans sida, som hade varit hans vänner, nu tycks ha vänt sig emot honom. Och det hade varit fullt rimligt om han också hade riktat denna frustration mot Gud. För hade evangeliet inte större kraft än så här? Att församlingen så snart kunde hamna så snett bara för att Paulus inte befann sig ibland dem. Det innebär inte att Paulus var oberörd. Det är rätt så uppenbart att han är. Det är klart att det kändes. Att han blir upprörd. Men det är också här som Paulus visar vad det är som driver honom. Vad det är som ytterst sett definierar honom och den tjänst som han står i. Och han skriver så här, som vi just har hört. En sån tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer ifrån mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Mitt i stormen, mitt i ett kaos av havererade relationer, mitt i allt detta, så talar Paulus om den tillit som han har till Gud. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. För Kristus är med mig. Det är genom honom som Paulus kan fortsätta att lita på Gud. På hans omsorg. Genom allt. Och Paulus fortsätter med att understryka hur hans förmåga kommer från Gud. Och inte från honom själv. Den Gud som gett honom förmåga att vara tjänare. Och han talar om att han är tjänare åt ett nytt förbund. Och det är ett förbund som profeten Jesaja hade vittnat om genom skrifterna drygt 600 år innan Paulus skriver det här brevet. Jeremia skriver så här i sitt 31 kapitel. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det är förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Nu är den tiden, menar Paulus. Nu är tiden inne. Det gamla förbundet som Gud slöt med Israels folk genom Mose på Sinai berg och som sammanfattades på tavlor av sten, det har nu fullbordats genom Kristus, som har gett sin ande till alla de som tror på honom. Så när Paulus därför utbrister, bokstaven dödar men anden ger liv, så betyder inte det, som ibland felaktigt har konstaterats, att det fördjupade studiet av Bibeln eller den akademiska teologin, eller vad man nu väljer att kalla det, skulle stå i någon slags motsatsförhållande mot en fri karismatik där man bara leds av anden. Att bokstav och ande är varandras motsatser som aldrig skola kunna mötas, det är inte alls det handlar om. Paulus om någon var väl bevandrad i skrifterna. Han tyckte väl det var viktigt att man var förtrogen med vad som stod skrivet. Det fanns ju inget sånt. Nej, bokstaven syftar ju på det gamla förbundet. Tiden före Kristus. Där lagens bud hade gjort den mänskliga naturen uppenbar. Där det blev tydligt att vi i oss själva inte fixar att leva nära Guds hjärta. Men där anden möjliggör just detta. Där anden ger liv. Där bokstaven tidigare ledde till död. Okej. Det är mot denna bakgrund som Paulus därefter har en lite längre utläggning. Han ställer det gamla förbundet mot det nya förbundet. Förmodligen för att det i församlingen i Korint, precis som exempelvis församlingen i Galatien som vi stannade upp inför i våras när vi predikade Galaterbrevet, att det hade spridit sig tankar om att Kristus var inte nog. Det var tvunget att kompletteras med ett antal judiska identitetsmarkörer som gjorde att man, att den som gjorde mest var helt enkelt bäst, och församlingen riskerade att bli en uppdelning i ett A och ett B-lag. Och för att bemöta det här, för att bemöta sådana tendenser, så ställer Paulus alltså det gamla förbundet mot det nya förbundet. Och han utgår ifrån en berättelse som vi hittar i andra Mosebokens 34 kapitel. Där det står berättas om hur Mose får ta emot den gudomliga lagen på Sinai berg. Och hur han efter sitt möte med Gud strålar så till den grad att han måste täcka sitt ansikte med en duk för att folket överhuvudtaget ska kunna se på honom. Så stark är strålglansen ifrån Mose efter att han har mött den levande guden. Och Paulus slår fast att den här lagen, den tillkom under stor härlighet. Samtidigt beskriver han den som en dödens och en domens tjänst. Är inte det lite märkligt? Hur får han ihop det? Menar han att det förbund som Gud själv ingick med Israels folk skulle vara något destruktivt, eller att Mose stod i dödens och domens tjänst? Självklart var Guds lag en god lag. Och Mose hade ju getts förtroendet av Gud själv att förmedla detta till Israels folk. Problemet var inte lagen. Problemet var, återigen, den mänskliga naturen. Att människan inte förmådde att leva efter den här lagen. I Romarbrevet så talar Paulus om att alla har vi syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Inte att några, eller att de som inte klarade av det här riktigt. Alla har vi syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och utan att gå in på fler detaljer kring det här så kan vi konstatera att Paulus använder sig av så tydliga kontraster för att visa på det nya förbundets överlägsenhet. På dess överväldigande härlighet. Eller som den numera hemgångne karmelitbroden Wilfrid Stinnissen uttrycker det i sin bok Ordet är dig nära. Denna totala förvandling av Gamla testamentet är inte resultatet av en långsam utveckling. den sker i ett ögonblick. Visserligen efter en lång förberedelse. Men övergången är chockartad. Plötsligt dras ett nytt orgelregister och allt låter annorlunda. Denna övergång är det avgörande kritiska ögonblicket då evigheten träder in i tiden. Från detta ögonblick lever vi i tidens fullhet. Tidigare sträckte sig mänskligheten mot framtiden. Från denna stund är allt hopp koncentrerat i Jesu Kristi eviga nu. Förut levde vi i skuggan. Nu lever vi i den fulla sanningen. Man bara staplar storord på varandra. Men det framställs en rätt så fantastisk bild av hur Kristus är hela skillnaden. Och när jag nu har detta hopp, kan jag uppträda med stor frimodighet, skriver Paulus. Och understryker återigen varifrån han hämtar sin styrka. Varför han står så fast i sin övertygelse. För det är ju på grund av vad Kristus har gjort som Paulus inte tappar modet. Det är på grund av vad Kristus har gjort som han frimodigt fortsätter att predika det glada budskapet trots att det mesta tycks gå honom emot just nu. Och att bortse från detta faktum, att bortse från vad Kristus har gjort möjligt, det menar Paulus är som att ha en slöja över sitt hjärta. Att inte se klart. Precis som slöjan täckte Mose för att strålglansen var allt för påtaglig för folket att se. Men, skriver Paulus, för den som vänder sig till Herren drar slöjan bort. Och precis som Mose tog av sig sin slöja när han ensam trädde inför Gud, så får nu alla, var och en, närma sig Gud utan förbehåll, utan några slöjor. Och det är genom Kristus som den här slöjan försvinner. Och han fortsätter, ja, för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Den text som vi har stannat upp inför idag når här sin höjdpunkt. Från att ha inletts med att bemöta en massa personangrepp, så vidgar Paulus hela tiden cirklarna för att här i avslutningen landa i en riktig väckelsepredikan. Och budskapet är väldigt tydligt. Gud vill kalla oss ut i frihet för att vi ska kunna leva som de vi är skapade av. Gud kallar oss ut i frihet att vi ska få bli de som vi är tänkt att vara. Är inte det fantastiskt? Och då infinner sig frågan, vad är då frihet? Ja, om man ser vad Paulus säger om frihet, så beskrivs det som att öga mot öga, utan omsvep, få möta Gud, möta Herrens härlighet och i mötet med honom låta sig förvandlas tillsammans med alla de heliga. Att bli del av Guds världsförvandlande, folkskapande, som kallar uttryckte. Samtidigt, i staden Korint så var synen på frihet influerad till stor del av den stoiska populärfilosofin som vi alla är väl bevandrade inom. stoisk populärfilosofi. Den innebär kortfattat att individens frihet, det innebär att den är fri som lever som han eller hon vill. Utan tvång, utan hinder, med alla dörrar öppna. Det är i princip allt är tillåtet så länge det inte skadar någon annan. Har ni hört det förut? Avståndet mellan dåtid och nutid är inte alltid så stort. Och mycket av det här är självklart gott att sträva efter. Det är väl ingen som vill leva i en diktatur med åsiktsförtryck där man har någon som tydligt säger att så här ska du göra, så här ska du tycka, så här ska du tänka. Det är inte det det handlar om. Men Paulus vill visa att den enskilda individens fria val är inte hela bilden. Eftersom människans frihet ytterst sett handlar om att bli de vi är skapade att vara. Att leva inför Guds ansikte, det var Guds tanke från början. Att leva i gemenskap med sin skapelse. Utan slöja. Utan rädsla. En frihet som ges oss som en gåva. Och som vi fritt kan ta emot. Som inte bara är ett jag, utan som också rymmer ett vi. En frihet i gemenskap med andra. I fredags så skrev Joel Halldorf, han skrev den väl tidigare men den publicerades i fredags, en krönika i tidningen Dagen. Och då skriver han bland annat så här. Livet i Kristus är ett liv i gemenskap. Dess främsta kännetecken är inte heroisk askes, utan en politik för vardagen. Den är ett sätt att leva i världen. Den handlar oftast om mycket enkla saker. Ett telefonsamtal till den utbrända arbetskamraten. En matlåda till den som är sjuk. Lite avlastning för barnfamiljen som sliter med logistiken. Medmänsklighet helt enkelt. Detta liv som kyrkan är kallad till, men som hon givetvis inte har monopol på, eftersom livet i Kristus djupast är en upprättelse av det sanna mänskliga livet. Det låter ju fantastiskt. Tänk att livet i Kristus djupast är en upprättelse av det sanna mänskliga livet. Och att det sanna mänskliga livet kan yttra sig i så enkla saker som en matlåda till den som är sjuk. Jag tycker det är fantastiskt vackert. Och i Johanneskyrkan så ser jag mycket av det här. Inte allt, men mycket. Och min bön, det är att vi enskilt och tillsammans ska få fortsätta att utan slöja för ansiktet söka Herrens härlighet, hans frihet, för att förvandlas till en och samma avbild där vi får förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren Anden. Där vi fortsätter att troget träffas i hemmen, i våra husförsamlingar och dela livet med varandra. Där vi fortsätter att fira gudstjänst för att tillbe Gud, för att ta del av Guds ord, för att dela nattvardsgemenskapen. Och där vi fortsätter som församling att engagera oss i dessa våra minsta och i våra närmsta relationer som vi står i. För den här världens skull. Jag ska lägga min lag i era bröst och skriva den i era hjärtan. Jag ska vara eran Gud och ni ska vara mitt folk. För det är bara i din vilja som vår frihet är. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, andas ditt liv på oss. Låt din ande uppfylla våra liv. Låt oss troget närma oss dig Lär oss att den yttersta friheten finner vi bara hos dig. Ingjut mod i våra bröst, precis som Paulus när det stormade. Påminn oss om att det är du som är hela skillnaden. Och vi behöver dig, var och en. Och vi behöver varandra i vårt sökande efter dig. Tack för att du har fört oss samman för att vara en liten del av din världsvida kyrka. För den här världens skull. Står upp.